Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på världens sämsta föräldrar.
Vi är ju inte bara föräldrar, utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få ha lite kul.
Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna. Skål, din gamle räv.
Skål för all del.
Du har ett stort, gediget, välfyllt glas. Och det har jag också. Och det kände vi fan att vi var värda denna söndagkväll.
Ja, det var vi värda faktiskt.
Skål.
Ja. Skål. Välkomna. Ja, detta... denna välsignade väska.
Alltså, och då kan man ju känna så här, vad är det för oansvariga människor? Ska inte ni upp och liksom göra måndag imorgon med liksom 10 snabba sit-ups och klipp i steget och känna, yes, en ny vecka. Jo, det var tanken. Men
exakt.
Sen kom liksom nerverna och spökade, och de behöver ha sitt.
Ja, de behöver ha sitt.
Ja, så, så att ni behöver inte vara oroliga. Vi kommer göra våra sit-ups även imorgon. Men som sagt, då är vi igång. Ännu en vecka i livet.
Ja, oh, herregud. Ja. Det är väl trevligt att ändå livet, jag ska inte säga rulla på, för det gör det ju inte. Men det går ju, alltså, man lever vidare i alla
fall. Likt förbannat genom sorger och glädje så har ju livet en oerhörd... liksom, kapacitet att bara ösa på, och då får man ju bara hänga på ibland, skvarpa i sig lite där på vägen, så att man liksom känner ändå att man får sitt, helt enkelt.
Ja, verkligen. Och det som vi har pratat om flera gånger de här senaste veckorna, att tiden den går ju liksom. Tiden är relativ, men den går framåt, så att säga.
Men jag har faktiskt inte druckit nästan något vin den här helgen, så jag kan känna att liksom det är ju ändå på tiden att man får sig sitt. Jag ska inte vara kvar i det, men jag har tittat på folk som dricker väldigt mycket vin i helgen. Nej, men jag har liksom gett mig totalt i kast med... alltså sträckkollat på Love is Blind Sverige.
Just det.
När de dricker vin ur dessa guldglas. Det är ändå,
just det.
Det är en väldigt intressant formatgrej. Som att så här, i den amerikanska och japanska, det spelar ingen roll, men guldglasen är där. Det känns som en väldigt viktig del i det hela. Och du och jag som ändå...
Det är som den där bägare som liksom man tänker att Jesus drack ur.
Exakt, en riktig liksom kalk. the holy grail of love. Vad är det de dricker, tror du? För man blir ju väldigt sugen, eftersom det är liksom så, men det är liksom stora mängder hela tiden, i och med att det är så enorm kalk just som de häver i sig, som är gjord av guld, om det är någon som undrar. Så att det är liksom, det är inte så här, hade det varit ett vanligt liksom vinglas så hade man ju inte noterat det, men det är dessa guld, och det spelar ingen roll om de liksom tar sig utomlands, guldbägarna är med i bild.
Ja. Jag vet. Vart de är så finns den där guldbägarna.
Och vi som ändå jobbar vid sidan av podcastandet med just television, vad är din analys på guldbägarna?
Ja, men min analys är väl liksom att någon har kommit på att det här blir nästan ett ID. Att det här blir som en formatsnyckel. Att det här ska följa igenom. Att det här ska liksom, det ska synas och det ska vara något speciellt. Det ska inte vara det här vanliga glas. Utan det är ett element som man ändå uppenbart vill ska vara tydligt och vill ha med.
Ja, men så måste det ju vara. Ja, det var så jävla roligt för att folk tittar ju verkligen på det här nu, och det har jag noterat till höger och vänster. Alltså, och även på Instagram så var det någon som just pratade om det här guldglasen och ställde en fråga. Så det här var ingen sån här stor influencer, men då är det hade någon annan svarat då att det är bara för att man ska kunna klippa emellan så man inte ska kunna se hur mycket eller lite vin det är i glasen.
Ja, det kanske inte var en helt illa reflektion.
Och jag skulle väl kanske kunna tänka mig att så skulle man nog kunna resonera. Jag tror snarare att det handlar om att det ska liksom vara så här, det här är Love is Blind, det ska man se direkt, därför vad har de tänkt till med? Jo, ja, guldbägaren.
Jag tror också att det är mer det, därför att jag tror inte att med, nu menar inte jag att sänka någon liksom, varken i liksom vår bransch eller på specifika liksom, specialistområden i vår bransch, men jag tror inte att man har tänkt så långt innan, att man har varit så smart att man bara nu gör vi det här så man slipper se att vi inte får kraftfel. Det tror jag inte att någon har tänkt på.
Nej.
Ursäkta om jag liksom på något sätt förminskar folks liksom förmågor här nu, men jag tror inte det.
Nej, men jag tror faktiskt inte heller det. Det tror jag. Jag är helt enig där i den reflektionen. Men det finns ju andra element här som är också väldigt intressanta. Vad har du tänkt på något speciellt som du liksom, ja, men gillar extra mycket med Love is Blind Sverige eller liksom stör dig på?
Alltså, till en början vill jag säga så här. Jag har inte sett hela amerikanska. Jag har inte slavtittat. Jag har inte sett alla episoder i Sverige heller. Men jag framförallt den svenska har jag liksom ett sett i alla sociala medier. Folk pratar om det. Och Malin tittade på det. Så att jag liksom har ju automatiskt behövt titta på en del.
Just det.
Och har dessutom, jag ska inte liksom gå för långt här, men jag har nästan fastnat lite i det, mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Det här är egentligen liksom ingen genre som är någon favorit för mig. Men som svar på, jag har sett tillräckligt mycket för att ändå ha gjort, alltså herregud, när man, jag tror också det här är typiskt när man jobbar i den här branschen. Det enda man gör, i vart fall jag, du säkert också, är att analysera allting. Alltså jag tittar väldigt sällan på TV, utan man är arbetsskadad och analyserar allting. Och någonting som jag har tänkt väldigt, väldigt mycket på, det är att man arbetar otroligt mycket med musiken. Det är väldigt liksom mycket. Så fort det är någon som blir lite ledsen, då kommer typ melankolisk Ane Brun på för att bara förstärka den här otroligt ledsna känslan.
Så är det ju, verkligen.
Alltså nästan in i absurdum, kan jag tycka. Nej, men det är väldigt fint producerat, det måste jag ändå säga.
Ja, det är en otrolig produktion. Jag rekommenderar den varmt, och den finns ju på Netflix. Och, det, om det är någon som helt har missat det, så här, hisspitchen, två meningar, David, ge oss den. Vad handlar det här om?
Ja, just det, exakt. Ja, då ska jag berätta det då. Att, Love is Blind, grundidén, grundbudskapet är väl ändå så här att säga, kan man bli kär i någon utan att veta hur den ser ut? Alltså man går i första hand liksom på the inner beauty. Så att dejter pågår ju när två personer sitter i det som man då kallar för kapslar. Det vill säga två stycken små bås.
Ja.
Och så hör man den som är mitt emot, men man ser inte. Så man ska då lära känna den här personen.
Man dejtar då fast man inte ser varandra, helt enkelt.
Ja. Ja, exakt.
Och med en jävla massa guldglas.
Till slut så får man ju ses.
Ja, precis.
Vad sa du?
Med en jävla massa guldglas. Alltså de går med in i de här kapslarna. Ja.
Och de sitter länge där i de här kapslarna.
Ja, och det är ju där de fattar tycke. Och det är ju på riktigt. Och det är så jävligt bra. Just de här initiella liksom praten, dejterna. När man liksom inte har någon aning hur den andra ser ut. Man går på röst och man går bara på vad de säger. Alltså ja. Det är så spännande så att det inte är klokt. Och det tycker jag är liksom den största behållningen i den här serien Love is Blind. Men, ja, nu ska vi snart sluta prata om det. Men det finns ju då, inte för att nu liksom göra en så här, ja, vad heter det, när man berättar en spoiler,
spoiler alert.
Ja. Mm. Så mm. finns det ett par då med en människa som folk stör ihjäl sig på. Och det är så, så hemskt. Därför att han säger då typ mitt hjärtas fröjd och eviga längtan. När det är en av gemensam kompis till oss som har skrivit så här, jag tror att hon kom på det här själv. Välkomna till min stödgrupp, det här är på Instagram. För alla som får panik av frasen mitt hjärtas fröjd och eviga längtan. Medlemskapet är helt gratis och lösen är håll käften.
Ja, och jag svarade på den storyn och sa sign me up direkt, tack.
Ja, och jag har redan
sånt här äcklar mig, något så överjordiskt. Alltså jag får panik på det här. Hade någon sagt så till mig så hade jag liksom hängt den jäveln någonstans. Alltså jag hade liksom fruktansvärt.
Och här tror ju jag då, återigen, om man nu ska göra liksom ett tv-spaningsperspektiv på det hela, att de här människorna har säkerligen skrivit på något avtal att hänga på ett tag, att de måste hålla på och dejta, därför att annars blir det ingen tv-produktion. Och man ser ju henne, när hon väl ser den här människan som uttrycker den här frasen, så är det liksom att det finns ingenting som stämmer.
Alltså, ridå.
Ridå. Alltså det är liksom klotögon av så här, vad fan är detta? Och det är så erbarmligt plågsamt, för att han kämpar ju, Gud ska veta, han tycker synd om båda. Och det är ju såklart att det är en väldigt fin fras, och det kanske är på skämt som han säger det, men det blir mycket.
Man kan ju hoppas att det är på skämt, alltså för men det är ärligt talat.
Ja.
Nej, alltså, nej men herregud, det har ju liksom börjat tryckas upp t-shirts med det här citatet. Detta kommer ju liksom vara detta kommer ju bli som hela 2024 års liksom supercitat i hela det här landet. Det är direkt äckligt uttryckt, tycker jag.
Ja. Alltså, du skulle aldrig gå på så hårt, eller hur?
Aldrig.
Nej. Alltså, och jag hade alltså jag var fruktansvärd på min singeltid. Alltså jag hade sprungit till Grekland. Och jag hade inte slutat i Grekland. Jag hade fortsatt liksom, tills jag kom ner till liksom, Sydpolen. Och där hade jag byggt in mig i en iglo för att aldrig komma ut i stort sett. Om jag hade blivit utsatt för detta.
Så... Nej, men hur mycket man än tycker om en person, alltså hur kär man än är, i grunden är det ju jättefint, men man får inte uttrycka sig så. Alltså det borde nästan vara alltså sexuella trakasserier på det där. Alltså det är otroligt. Ja, men det är erbarmligt.
Det är väldigt, väldigt spännande. Gå in och titta på detta. Det är otroligt välproducerat. Kanske lite väl så här, formatigt i sina led, men vad fan.
Kanske, ja.
Love is blind. Nej, men
det är värt Netflix. Att se. Värt att se.
Vilket hjärtas fröjd och eviga längtan ska vi längta oss in i nu. Jag känner David. Jag känner ett brinnande längtan och ett hjärtats fröjd efter lite så här jävla svarta nu. Efter detta. Ja, det måste
det
bara
ska in. Du absolut få.
Merci.
Pappa hatar. Ja. Kul ändå. Vi har det. Ja. Idag ska jag hata någonting som förmodligen kan uppfattas provokativt, men kanske till och med kontroversiellt var ordet jag skulle säga.
Ja, ett svårt ord ändå. Vad fan, det är, kan man ändå.
Jag har tänkt på det typ hela dagen att säga bara, det här är mitt hat och jag ska säga att det är kontroversiellt, och nu när jag skulle säga det så glömde jag av ordet.
Vet du vad, mitt bästa tips som jag försöker lära mina barn, det är att man säger det 10 gånger så kommer du aldrig glömma det. Kontroversiellt, 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 kontroversiellt. Nu är vi uppe i 5.
Alltså jag vet ju vad det betyder. Det var bara nu när jag skulle använda det som jag blev så lite nervös.
Just det, för det är ett svårt ord. Jättebra.
Ja, kontroversiellt. Ja. Men Jag äger ju ingen bil längre sedan ett tag tillbaka.
Ja, och det har ingen missat, tro mig.
Nej, det har ju ingen missat. Men man har ju ändå ibland till viss del behov av liksom ett fordon för att kunna ta sig från A till U, och både B och C och D ibland liksom, och inte behöva anpassa sig efter kollektivtrafik och så vidare.
Just det, va? Oh,
och då är jag ju medlem i ett antal
bilpooler.
Ja, jättebra idé för övrigt. Mm. Använder man det för mycket är det en jättedålig idé, för det blir mycket dyrare. men vid tillfällen så kan det vara bra liksom.
Just.
Ja, och nu har vi då precis gått med i en för oss ny bilpool som nästan bara har elbilar. Ja. Och då tänker man så här, men gud vad bra ändå. Ja. Ja, det är billigare att köra och vara modernt och tänka på miljön och så vidare. Så vidare. Mm. Då vill jag bara säga så här, fuck elbil. Vilket jävla dålig påhitt det där är. I teorin, jättebra för miljön och liksom, ja, vad bra att vi inte har fossila utsläpp. Men vilket jävla piss påhitt det är. Alltså, det går ju så här, vi skulle hämta ut en bil idag. Vi skulle alltså ha en bil i 1,5 timme. Vi skulle göra ett ärende liksom. Mm. Ja, hade vi bokat den, hoppar in i den, då finns ju typ inget batteri kvar. Alltså den är liksom nästan helt urladdad. Och då ringer vi då till någon jävla support och bara, hej hej, hur ska vi bete oss nu? För att vi ska ju åka och göra ett ärende och nu finns ju ingen laddning kvar liksom. Och de bara, ja men då kanske ni kan åka till någon sån här snabbladdningsställe. Ja, bra idé kan man ju tycka. Men om man ska hyra den i 1,5 timme och göra ett ärende och då behöver lägga 20-25 minuter på att ladda upp fanskapet för att kunna göra det. Mm. Ja, då har ju väldigt, väldigt stor del av den här tiden gått. Mm. Och det är lite hit jag vill komma så här. Alltså just den här uppladdningstiden, så som det ser ut nu, som infrastrukturen och systemet och ser ut nu, det är fucking värdelöst. Alltså det går inte mäta i så här. Hade jag hyrt då en bensinbil, ja, då hade det tagit mig 3 minuter att tanka, sen hade jag varit på väg igen.
Just.
Men nu går det inte.
Och, det är för dåligt.
Det är för dåligt och man måste hitta då en laddstation.
Ja.
Så att, och vi hade ju inte den tiden, så vi fick ju verkligen chansa på att det här skulle gå. Nu gjorde det, men med så låg marginal så att det litar inte någonting. Så man har ju liksom nästan hjärtinfarkt hela vägen.
Ja.
För jag vill inte bli stående på Centralbron med tomt batteri. För jag, då kan jag inte ens ta en reservdunk och gå och fylla på, utan Nej. Då står jag där. Jag kan inte gå och hämta ett elaggregat plötsligt och börja liksom ladda upp den här på Centralbron. Så att så här, och det är samma sak så här, i stora delar av det här landet så finns det ju väldigt dåligt uppbyggt elbils, alltså laddningsnät. Bor man i villa kan man ju ha en egen, men jag till exempel så här, nu är inte det så långt bort, men närmsta laddstation är kanske ändå så här, ja men 300 meter bort. Och du vet, med småbarn som man ska iväg till skolan och det är krångel och så här, jag kan inte så här traska iväg till närmsta laddstation 300-400 meter bort, utan så här, för mig hade det heller inte funkat att ha en elbil, för att det blir för krångligt. Alltså så här, så det hit vi kommer, det är en jättebra idé för miljön, men rent användarmässigt är det ju pissdåligt. Bara åka långt, tänker jag. Och inte minst nu på vintern har ju jättemånga man känner som har elbil. Alltså de har liksom, bilarna har liksom visat att man kan köra 40 mil, sen kommer man bara 12. Mm. Värmen funkar inte för batteriet har lagt av. Det finns inte tillräckligt, liksom, som jag sa innan, finns inte tillräckligt många laddstationer, så att är du ute på vischan, ja då kan du till slut få stopp på bilen.
Men du,
det funkar inte. Funkar inte.
Jag hör frustrationen. Den här bilpoolen som du nu har signat på, de har inte hybridbilar då? Är det bara el eller är det bensin?
De här har faktiskt bara el.
Ja.
Och jag förstår ju så här, det är ju helt omöjligt för dem att skriva ut så här, när jag bokar på min bil, så är det ju helt omöjligt för dem att kunna skriva ut hur många procents laddning det finns. För det beror ju på hur mycket den föregående hyrestagaren har kört.
Men det
systemet
är ju ändå,
faller ju lite här.
Det är ju dåligt. Om man tänker så här, nu tänker jag väldigt högt här. När man då tar sig runt i stada på en elskoter, vad heter det?
Ja.
Ja. Vad heter det?
Jo, en elskoter.
Ja, det heter det ju. Mm. Ja, för då är ju de oftast hyfsat laddade. Så där så att man ändå liksom så här... Ja, men då kan du ändå liksom ta dig till nästa jävla hög av, liksom, av cyklar eller elskotrar. Och ta dig vidare, så att säga. Med risk att du får liksom betala en så här... Sätta på igen skoten avgift.
Ja, exakt. Ja.
Nej, men det känns ju ändå rimligare. Jag tycker ju också så här att det känns ju som att det är... väldigt många laddstationer för, om man kör runt med en vanlig icke-elbil som jag gör, gud förbjuder liksom, men att då är då är man ju sur av den anledningen att man inte får någon parkeringsplatser för att det är så jävla elbilar att man får ju liksom massa förmåner då om man har elbil. Men jag har ju faktiskt en kompis som är en riktig miljönörd som säger ju att liksom själva tillverkningen av elbilar är ju väldigt omiljövänlig.
Ja, precis, än så länge.
Så att det är också så här att liksom producera elbilar är så jävla dåligt för miljön och då är det nästan bättre att man kör runt med sin gamla skeva tills vidare. Om man tänker så här, om man då säljer sin bil som är då, säg om det är en vanlig bensindriven liksom, då blir det någon annan lallare i sin tur som liksom köper min bil, som kör vidare med den, så att jag gör ju liksom egentligen, alltså förstår vad jag menar, tills att visst, man verkligen inte drar åt liksom svångremmen på elbils liksom, eller på miljön och hela den aspekten, så känns det liksom som så att så här, det bara blir mellanmjölk av alltihopa.
Ja, lite så.
Nu kanske och som sagt, vissa blir superarga och säger att vi är helt fel. Och då säger jag bara, shoot, det är möjligt.
Alltså ja, så. Och feel free att komma med åsikter och tankar. Vi vill ha allas input på det här. Hör av er, vardensämstafell@gmail.com eller på Instagram. Skriv era åsikter och tankar om det vi pratar om. Vi välkomnar det gärna. Jag kan bara konstatera att det är... alltså så som våra liv är uppbyggda, som ju ofta tycker jag, det handlar om jobb, hämta och lämna och laga korv och sen så går det, alltså så här, det är så jävla hetsigt och det finns inte utrymme för att då hyra en bil när jag måste snabbt åka och fixa ett ärende för jag har en kvart över idag, att jag ska behöva hantera då en liksom en oladdad bil. Och systemet för just den här biluthyren, de kanske behöver fundera på så här, ja, vi kanske måste ha ett fönster från att föregående hyra avslutas, för det finns ju den ska ju laddas på sin parkering så att säga. Ja, men då kanske den inte ska gå och hyra då på en timme eller två eller tre eller fyra.
Bra.
Så att eller hur, så att bokningssystemet, den ska inte ens finnas tillgänglig innan den är. För problemet är så här, nu vi här upptäckte vi när vi kom fram till bilen, ja då var hyran redan igång och vi hade fått betala för den. Så det var ju vi kan ju inte göra någonting där och då.
Katastrof.
Och jag sitter inte här och liksom vurmar för att man liksom ska hålla på och puffa ut fossila bränslen. Men jag kan konstatera att det funkar i praktiken rätt dåligt,
ja,
tycker jag.
Och jag tycker också att du hade en bra poäng här. Alltså nu, alla ni elbilsuthyrare kan ju liksom, men det är ju bara att lyssna. Man behöver ladda på någonting i alla fall. En halv elbilstank åtminstone, eller halvt batteri, för att då kunna liksom lämna tillbaka bilen. Det är väl ändå rimligt att kunna kräva.
Det är väl en rimlig sak. Vem vill hyra? Så här, vem vill hyra, och så här, man vill ju inte hyra en bensinbil med tom tank heller.
Nej.
Men grejen är, den kan du ju som sagt, det går ganska kvickt att tanka upp, så det blir inte samma påverkan.
Nej.
Ändå.
Det är ju så här då, David, med ny teknik, det tar ju ett tag innan det sätter sig.
Så är det verkligen.
Innan hela liksom maskineriet oljas in, så att säga. Och det måste man ändå ha med sig då i tanken. Men jag förstår, när man är trött, frustrerad, arg och utsliten förälder, då blir det här ett jätteproblem. Och vi förstår ditt hat, David. Vi förstår det. Och vi känner med dig. Och vi hoppas ändå erbarmligt mycket att det här kommer lösa sig i framtiden.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, problemen hopar sig, får man säga. Aldrig får man vara nöjd med någonting.
Nej, och det är väl samma jävla supertur, får man väl ändå säga. Därför att, vad hade vi annars att liksom skvalpa runt med i den här podden?
Det nej, det hade varit helt tyst.
Men det är liksom samling vid punkten, eller vid pumpen. Mm. Alltså, mm. Med alldagliga trivialiteter.
Ja, det är ju det. Mm. Och herregud, som du säger, vad hade våran podd varit utan liksom vardagsbekymmer?
Så är det.
Det hade inte varit någonting.
Så är det.
Så att tack alla miljöproblem och tack alla föräldraproblem och tack alla vardagsbekymmer. Så att vi har någonting att prata om och att ni där hemma har någonting att lyssna på. Det mm. är ju, och där är någonstans cirkeln sluten. Mm. Låt oss fortsätta.
Ja, du har ingen aning vad vi ska nu, men jag ska ta det
rätt. Nej, men jag är spänd som en...
Fjolsträng.
Lina. Fjolsträng var det jag skulle hitta, ja. Ja.
Mammas moment. Mammas moment. Ja, men vi pratar ju ofta om saker som liksom ligger väldigt nästgårds. Någonting som har hänt nyligen. Som man behöver få ur sitt system. Och jag kan inte för mitt liv släppa en sak som jag varit med om visuellt den här veckan. Alltså det går inte att, och jag är så jävla ledsen att jag behöver prata om det här, för att nu kommer ni behöva förmodligen ta till er av det här och lida eller skratta eller så av precis samma anledning. Och det är ju så här då att jag kom ju över någonting visuellt återigen. Ja. Vi pratade om Love is Blind tidigare. Mm. Och så finns det ju då en dokumentär som är ganska kort. Jag tror typ att den är så här, typ 37 minuter. Lite naggande god. Du vet precis vilka jag ska prata.
I see where this is going.
Anal extas. Det går inte att komma över. Den här finns då på SVT Play, vilket är så här, det är det modigaste typ som jag tror jag har sett i public service sammanhang.
Ja.
Därför att hela programmet handlar liksom om mannens G-punkt som sitter i the fucking anal. Tydligen.
Mm.
Har du sett hela den här?
Nej, jag har inte gjort det, men jag har sett delar. Och jag har ju sett sociala medier och jag har också läst mycket kommentarer, som är också en av mina absoluta favoritsysslor. Men så jag vet vad du pratar om. Jag har inte ägnat 37 minuter åt det än, men jag kommer absolut göra det.
Låt mig bara liksom beskriva då liksom så här, ur ett rent anatomiskt perspektiv så här. Det är ju liksom så här, ja, men kvinnans G-punkt, David, du som brukar liksom penetrera, var sitter den?
Just. Ja, den sitter ju inne i slidan.
Ja, vet du vart?
Ja, lite upp, liksom på slidväggen.
Ja, är det så?
Nej, berätta du.
Nej, jag vet faktiskt inte, men skit. Men jag tror att det är något På spåren. Men vet du, ja, var mannens G-punkt sitter?
Den sitter ju ett antal centimeter upp i analöppningen. I närheten av prostatan.
Ja, helt rätt. Och hela den här jävla... Jag ska inte säga jävla, för att jag tycker ändå att den är bra. Jag tycker att det finns ett syfte, därför man försöker liksom att...
Ja, vilket då, G-punkten eller dokumentären?
Dokumentären handlar ju om liksom prostatan, att där sitter ju då männens G-punkt. Alltså det är där, alltså, ja, det är där allting händer. Och om man då liksom via dessa nervtrådar som då liksom finns där drar upp liksom någonting i skitan.
Just det.
Tidigt som du ligger, så kan du ju då få liksom en så här en jätteorgasm.
Just.
Och vi har ju skämtat högt och brett om så här analpluggar och sånt utan att ha någon jag pratar för mig själv utan att ha någon aning varför man har en analplugg. Visste du om det här?
Ja, jag visste faktiskt om det.
Ja. Har du en analplugg? Jobbar du så här? Det är så, jag har så mycket frågor.
Nej, jag har ingen analplugg och jag har heller aldrig brukat en analplugg. Men jag kände till att G-punkten satt där, eller sitter där. Ja.
Nej, men alltså...
Och då kan man ju tycka att det rent evolutionärt är dåligt planerat. För att komma åt den så finns ju en risk att man skitar ner vad man nu än vill använda för att nå den, så att säga.
Ja, det finns ju, det väcker ju väldigt mycket frågor, så att säga. Alltså detta då. Alltså här, är det liksom, ja, men om man är topp eller bottom om i ett homosexuellt förhållande liksom, och det finns ingenting som man inte får när man ser den här dokumentären. Och då är det ju så här. Alltså den grövsta som inte då kan lämna mig där jag började. Då är det ju då. Alltså det finns ju en sån här lustgården, jag tror att det heter det, som är, ja, men så här en kvinna som driver en liksom kursverksamhet där det är då Ida och Arvid ifrån Gift vid första ögonkastet som är liksom,
bara det.
De drar dit och då är det liksom anal liksom stimulans och liksom så som det då ska göra, att det liksom, då är det då en äldre kvinna som utför detta framför ögonen på dem. Så sitter liksom, du vet, 2 meter bort från en gammal gubbes anal som den här kvinnan då smeker in med så oändliga mängder med glidmedel. Här sitter jag och bara så här. Jag var tvungen att pausa, David, för att jag kan inte med att titta detta.
Freeze frame här en sekund, jag som inte har sett det. Alltså, den här kvinnan demonstrerar alltså här på en man som ligger här då.
Ja, han ligger ju i en sån här jävla sexgunga liksom. Och liksom blir prostatastimulerad.
Då är det prostatapullad. Ja.
Jag fattar inte att det här är möjligt, att jag ens har sett det här. Man får ju aldrig se honom liksom, för han är ju pixlad. Så att man ser ju bara gubbens gamla ben som så här, jag kan inte komma över det. Det går inte att göra det. Alltså, samtidigt som det så här klipps vidare då till någon sån här, du vet, sexolog som står och liksom demonstrerar en massa röv leksaker. Och jag känner bara så här, jag får liksom ont i skitan här.
Det är också ändå ett jävla jobb att, ja, dels hon som demonstrerar, men att vara den som blir prostatapullad i en sexgunga, den är ju, alltså, tänk att ställa den frågan till någon, bara så här, du, jag undrar om skulle jag kunna få demonstrera det här på dig inför mina kursare.
Du kommer vara pixlad, men sen kommer du kunna hjälpa så många svenskar att bli prostatapullade. För det är ju verkligen så här. Det här är liksom så här. Det går bara att visa på svensk television. Man bara, men gud, dansk kanske. När man ser liksom ett gammalt jävla gubbärsdans.
Åh, herregud. Tänk dig amerikanerna ändå som tyckte att den här barnvisan Snoppen och snippan var liksom över gränsen. Det här är liksom så okynnesaktigt, okristet, så att det finns ju inga stopp på det.
Ja, alltså det finns ju en folkbildningsgrej. Det gör det ju. Och man vill liksom hyvla ner stigmat för så här, den manliga G-punkten. Och
vilket sen, man ju ändå kan uppskatta.
Ja, och sen så finns det ju också liksom en sida av den här dokumentären. Då är det så här, ja men alltså att tjejer då kan ju liksom med sån här strap-on, alltså en lösballe. Gummi eller whatever. Kan ju då vara den som liksom gör det på sin pojkvän, utan att pojkvännen behöver liksom, ja men ni förstår vad jag menar.
Alltså tänk dig om jag hade liksom sen när jag träffade Malin ett par månader in bett henne och liksom snöra på sig den här strap-onen och sätta på mig bakifrån. Alltså det är ju också en fråga som är svår i början av en relation.
Ja, men vi sitter här och skrattar åt det. Men jag skulle också vilja säga att den här dokumentären handlar ju också väldigt mycket om att liksom, ja, öppna upp för ett nytt sätt att tänka. Att så här, det finns ju sån här, vad heter det, analdusch. Sån här lite,
just det.
Ja, så man kan göra rent skitan innan,
ja, precis.
Innan det ska liksom till att göra detta då.
Ja, just
men det här är en helt ny värld för mig. Och jag skulle kunna tänka mig så här, om jag var 20 någonting, då hade jag bara lätt dragit upp en buttplug i skitan på något. Nu kör vi. Men jag känner så här, det här jag har, jag, den här gamla liksom gubben som ställer upp på det här.
Ja.
Alltså man får ju ändå säga så här, gud så folk är bjussiga. Jag hade inte gjort det, för jag hade hellre liksom tagit mitt liv än att men det är, jag kan inte komma över det. Jag kan inte komma över det. Jag är pryd gammal kärring som är så här, ja, vi kör en missionär liksom. Och jag tycker att allt det här utforskandet.
Du är just här på typ 1800-talet. Man drar upp, man drar liksom upp kjorten lite och så får han göra det. Och så får han göra det han ska. Och sen ser vi klara.
Nej, men när jag tänker så här, är det jag som är liksom pryd här? Eller liksom, för du är ändå 12 år yngre än mig. Hur tänker du kring det här?
Nej, men så här, jag tycker att på en, liksom, om man ska liksom försöka pyttligt i seriositet här, så tycker jag väl att det finns något jättehärligt med att man försöker tvätta bort det här stigmat kring
ja.
Det här. Alltså varför, alltså så här, att sex är till för njutning, och om vad folk gör där hemma och vad folk känner sig bekväma med, oavsett liksom vad man tycker om och inte, eller framförallt då vad man tycker om, så är det väl underbart att man får lov att testa nya saker.
Gud,
och om folk
det
gillar
skit,
det så
det
är det underbart.
Jag i. Om,
liksom, jag vet.
Om det är liksom 80-åringarna i mitt hus som kör sånt, kör hårt, I don't care.
Ja.
Jag reflekterar bara ut efter liksom vad jag själv har varit med om, och det blir liksom det, jag kan inte komma över det. Jag kan inte komma över det. Alltså det var en,
men det är ju så att det är en erogen zon hos mannen.
Ja,
ja, precis. Och om man kan hitta ett sätt då att även liksom att mannen kan få njutning på något sätt, alltså maximal njutning. Nu i och för sig så ska man väl ändå prata om att det är väl ganska ofta, och jag tror att ganska många tjejer kan skriva under på det här, att många killar jobbar på det sättet att det är i första hand ens egen njutning som är det viktigaste. Så att, men om man kan hitta en ömsesidighet i en relation, och att man då Ja, men kan experimentera och att göra det som folk liksom tycker är skönt och mår bra av. Det är väl jättehärligt att få veta det då. För det finns ju ändå, för jag läste ju några av de här kommentarerna på sociala medier. Det var ju alltid så här, du vet, lastbils Lasse som bara, du, min ändtarm är enkelriktad, det kan jag säga på en gång, det är ingenting som ska in där. Alltså det är ju bara sånt där, du vet.
Ja, och men det får man ju ändå respektera. Alltså så här,
de som inte vill ha in någonting där, stoppa inte in någonting. Gör det du gillar. Alltså, be my guest. Men för de som vill det. Och jag kan lova dig att det finns säkert betydligt fler än vad man tror. Och då även så här straighta relationer. Där man liksom kan hitta någon stimulans på prostatan även i vanligt straight sex. Så att det är väl, herregud, det är väl svinhält att få lära sig om erogena zoner.
Ja, exakt. Och så här, om man då ska fortsätta vara seriös, vem fan vill inte levla upp sitt ligg? Alltså till att ha så här explosionsliknande jävla dubbelorgasm, både invärtes och utvärtes. Liksom det själva så här bassamlaget är så här, det är ett minneblott. Det kanske, och då börjar hamna jag direkt så här, det kanske är jag som är gammeldags. Alltså det finns ju flera i den här dokumentären som är liksom, ja, men till åren komna, som ändå är med där och berättar om hur de kör upp grejer eller smeker. Och det kan ju liksom vara, det är ju en erogen zon, va, David? Så att man kan ju även jobba lite mjukare. Man behöver ju inte köra upp en jättedildo i bajan för att det ska hända något.
Nej, verkligen, det behöver man ju faktiskt inte göra, utan det kanske räcker med liksom lite mildare till en början.
Ja, och väldigt,
och det finns ju tack och lov verktyg där, som du säger här, den här lilla analduschen som ändå gör rent. Ja. Och så då för liksom bajs på det kanske man inte. Det finns ju de som gillar även det, men
så sagt, det
kanske är mer liksom smaklöst. Men som sagt, alltså om man är ren och fräsch där, och man hittar ett sätt där alla är glada och nöjda, kör på för fan.
Ja.
Superhärligt, ja.
Ja, nej, men så att man kan ju skratta åt det här, men det kanske är av ren jävla okunskap. Men orken är med detta, så titta, för det är fan, man lär sig någonting här. Alltså, det är någonting. Och jag känner själv att det kanske är så att jag börjar bli lite gammal, men jag känner själv att det tog emot. Och det känns faktiskt lättare nu att jag har fått dela det här.
Ja, vad skönt.
Jag har typ berättat allt som hände.
Ja, men jag tror också så här att det är så bara, du vet, det finns säkert många så här straighta män som bara, nej men jag är väl för fan inte bög, jag vill inte ha någonting där bak. Nej, men vad fan, om det visar sig att det är en så jävla erogen zon så att du har det skönaste ligget i ditt liv, även om du då ligger med en tjej, varför inte?
Nej, men det handlar alltså, det handlar inte om att du ska bli bög för att du har en buttplug.
Nej, jag menar det. Bara, men jag tror att många killar resonerar så.
Ja, men visst. Ja. Men det finns någonting här som är väldigt, väldigt intressant. Och det var det som jag hade den här veckan. Jag är ledsen om det är någon som blev stött eller kränkt eller liksom tycker att jag är inskränkt. Feel free och tycka det. Jag bara var skicklig chockert. David, det var jag akkurat. Jävlar, säger jag bara.
Men SVT Play och programmet hette
Anal Extas.
Ja, vad ska vi gå in och avsluta med, en föräldrabikt kanske? Det blir kul.
Ja, det blir verkligen roligt. Låt dem oss.
Vän.
Ja, nu kör vi.
Föräldrabikten. Jo, Gud bevars.
Så är det. Från det ena och till det andra. Men vi har ju faktiskt erat moment också. Och det är ju ni lyssnare. Ni kan ju alltid, i tid och otid, i liksom tidig gryning eller sen kväll, när väl liksom ångesten eller behovet pockar på, så kan man alltid skicka en föräldrabikt till oss. Och det gör man på världenssämstaföräldrar@gmail.com. Och det har även den här veckans lyssnare gjort. Och bikten kommer sedvanligt som alltid läsas upp av ingen mindre än herr Hjertén.
Tjena föräldrabikten. Jag har lite funderingar kring skolval. Kanske låter väldigt torrt och tråkigt som ämne, men hear me out. Det är dags att välja skola till vår älskade lilla plutt då han ska börja till hösten. Jag tycker det är så jävla svårt på grund av att han har umgåtts med en kompis som jag tycker har haft ett så dåligt inflytande på vår son under hela förskoletiden. Så nu tänker jag med en räv bakom örat att vi ska välja en skola som hans kompis föräldrar inte kommer välja. Får lite lätt panik och tänker på att kompisen ska förfölja min son med sitt dåliga inflytande genom hela skoltiden. Är det här hemskt tänkt av mig? Eller tänker alla så här? Är det viktigare att tänka på att ens barn själv ska få välja kompisar? Eller får man faktiskt vara med och påverka detta i smyg, men verka i det fördolda? Tacksam för svar. Och jag är en pappa, by the way. Ni tjatar ju jämt om att det bara är mammorna som skickar föräldrabikter. Haha, var bara tvungen att ta en för killlaget. Det var väl roligt.
Ja, men verkligen. Tack kära du, pappa, där ute någonstans som har skickat in detta. Jätteintressant. Det har vi aldrig någonsin haft ju i någon föräldrabikt.
Det har vi faktiskt inte haft. Och det är en väldigt intressant reflektion. Vad är din spontana?
Min spontana är att jag känner igen det här, inte från min eget håll, men från personer som jag känner som hade exakt samma reflektion. Att man hade en sån här latent ångest av att det är så här, det finns en influens här på mitt barns liv som inte är av godo, och jag kan inte låta bli av att liksom agera på det här. Och, liksom, och det är ju... Alltså, det är ju helt handgripligen som man liksom kan göra det som förälder. Och det finns ju så sjukt många liksom skolor och så här förskolor. Det beror ju på var man bor såklart. Men just skolor som är liksom tillgängliga. Ofta så tycker jag att det handlar om, till syvende och sist, i alla fall i Stockholms innerstad, att det är liksom så här närhetsprincipen. Att man kan ju så här drömma sig bort. Så här, bara, en skola i Hawaii, det känns safe. Där kör vi, där kommer inte den här loppungen gå. Men att man, det ändå handlar om så här var man bor och den skola då som man hamnar närmast i, den som liksom barnen automatiskt lotsas in på.
Ja.
Vad är dina spontana? Men
mina spontana är också faktiskt att jag tror att man faktiskt, för ibland så här, ibland kan man ju tänka sig, det här barnet har väldigt dåligt inflytande på mitt eget barn. Man vet ju faktiskt inte hur dåligt inflytande ens eget barn har på det barnet. Alltså så här, det kan ju också vara en kombination att de två är jävligt dålig kombination. Liksom. Och någonstans är det ju faktiskt så att säga vad man vill om barn, och det ska vara liksom fri vilja och de ska få vara med och tycka och tänka och hit och dit. Och det är klart de ska få vara det. Men samtidigt är det ju så att ett barns liksom kognitiva förmåga är ju liksom inte lika utvecklad som vuxna.
Nej.
Eller i de flesta fall i alla fall. Så att jag tycker att man ibland måste gå in och styra om man märker att fan, här är det på väg liksom åt fel håll.
Ja.
Och det är ju faktiskt inte ens ansvar att hantera andra barn, utan det är ju, man ska ju, och alla har ju olika liksom uppfattningar vad som är rätt och fel och vad som är bra och dåligt och sådär. Och jag tror att det viktigaste ändå är att man ska följa det som man själv tycker känns rätt i magen. Jag tror det. För att så här, min dotter till exempel, hon går ju i fyra nu, så det var ju länge sedan, men när hon skulle börja skola och vi skulle söka, då sökte vi samma skola som typ alla hennes kompisar, och det var ju inga bekymmer. Det var inte så att man skulle vilja undvika det, utan tvärtom, hon ville verkligen gå med alla sina kompisar.
Ja, för det är ju också en trygghet liksom. Mm.
Ja, precis. Mm. Mm. Men då fick vi inte plats på den skolan. Så att Filippa fick då börja på en annan skola som då var, för vi bodde inte precis i det området, vi bodde lite längre bort. Så då, vi hade närmare till en annan skola.
Närhetsprincipen. Och då,
Precis. Så hon fick plats på en skola och alla hennes kompisar på en annan. Och det kändes ju då så här jättejobbigt. Man tänkte så här, men gud, hur ska det bli? Ingen trygghet, bla bla bla. Hon har ju sina nära vänner och sådär. Men vet du vad, det gick ju givetvis hur bra som helst. Alltså ja. En kvart senare hade hon ju hur mycket nära vänner som helst. Mm. Så jag tycker så här att har man den här känslan och oron och man faktiskt känner att, och man ska lita på sin magkänsla, det där är jävligt viktigt tycker jag. Känner man så här, men det här, fan, de är inte bra för varandra. De liksom, de hittar på massa skit och galenskap och triggar varandra till saker och släpper inte in andra barn i sitt lilla gäng och så. Och kanske till och med kan bli rätt osköna tillsammans mot andra barn. Ja, välj en annan skola och var inte rädd för att det inte kommer funka, för att de kommer hitta jättebra kompisar där med. Så jag är nog inne på att att ta det beslut som känns rätt i magen.
Ja, är helt enig där. Sen skulle jag också vilja lägga in en liten brasklapp att om man har ett barn som gillar den här typen av, det finns ju inga svar om på vilket sätt det här barnet har varit dålig inverkan. Så kanske en son eller dotter hittar en ny sån person. För det vimlar ju såna här barn i alla skolor.
Gud, ja.
Alltså, i vår herres hage så finns det ju alla möjliga olika avarter. Och jag menar, det är liksom, det finns ju ingenting som så här borgar för att så här, jag väljer bort ett barn liksom väldigt aktivt här för att min son eller dotter ska liksom skyddas från dåligt inflytande. Kan det likväl komma en ny, tänker jag.
Ja, och det är klart att det kan göra det.
Och jag har faktiskt en annan tanke där, att om man tänker en längre loop så är det så här, ens barn är liksom sprungna ur en själv. De är liksom, jag menar, de påverkas ju av, jag menar, så våra värderingar och hur vi är och liksom hur vi agerar. Och jag tänker ju att så här, de är barn och de håller på, men till slut så kommer ju liksom värderingarna, har vi lindat in på något sätt i deras liksom ryggrad. Så att det kan, även om det liksom är så här, men jag är liten, jag kan inte riktigt välja, så kanske det blir så att de kanske växer ifrån varandra för att de är för olika, de kommer från för olika värderingar, tänker jag spontant. Eller så här, att så här, i den bästa världen liksom, att det där ger med sig av sig självt.
Det gör ju det, och i grunden tror jag det handlar, precis som du säger, så jävla mycket att faktiskt att projicera sina egna värderingar. Vad tycker man är viktigt, att prata med sina barn vad som är rätt och fel, vad man får göra och inte göra. Och jag tror inte på att man ska vara för, man ska givetvis ha gränser, det är klart, det är jätteviktigt. Men att vara för hård, det kommer man ihåg själv när man var liten, så här, de som hade stenhårda föräldrar, vad hände med de barnen som då var ens kompisar? Ja, de blev ju rebeller istället, för de ville ju sätta sig emot. Men har man liksom så öppna
det blev
samtal,
mycket knark.
Ja, mängder med knark och nikotin och alkohol. Nej, men då någonstans så tror jag så, om du också lyckas med att bygga upp ditt barns självförtroende och prata mycket hemma vad man har för värderingar och rätt och fel, då man vill också bygga upp en självkänsla hos ditt barn så att den faktiskt själv kan avgöra, känns det här rätt för mig liksom, eller inte. Det är ju kanske inte så lätt för en sexåring, men när de blir uppåt 10, då kan man ju börja ta de samtalen liksom.
Exakt, och det är där jag tror på riktigt att de största insatserna är det som man gör. Det är där man formar sina barn som mest. Men man kan också,
och jag tror att säg du.
Nej, men man kan ju göra liksom radikala val och aktivt välja och så. Men det bästa man kan göra är att hamra in, tror jag, bra, sunda friluftsvärderingar.
Ja.
Men stärkta är det så här, knän och ett riktigt stormkök, så kommer liksom ingenting att gå fel. Då blir det friska, glada friluftsbarn.
Jo, men någonstans, är det ju faktiskt så att, det viktigaste är ju att bygga upp liksom en självkänsla och självförtroende, och liksom att lära barnen att de har rätt att säga nej. Man har rätt att ta egna beslut och inte göra som alla andra gör. För att du kommer, även om du väljer skola när de är 6 år utifrån sällskap och andra, så kommer det ändå komma lägen i livet där de kommer ändå komma i kontakt med människor som man kanske inte helt sympatiserar med. Men har du då lyckats bygga upp den här självförtroende och självkänslan, så kommer de kunna navigera i det där själva, eller i vart fall vara så pass öppna så att de kan navigera och vara öppna mot oss föräldrar, så att man kan navigera tillsammans. För att det går ju inte heller skydda dem från alla andra. Då får du ju byta skola i parti och minut hela tiden. Mm. Och det är ju helt omöjligt.
Ja, men då blir det ju homeschooling i skogen i sånt fall. Och det,
exakt.
Och det är inte heller bra. Det är det inte.
Nej, det tror jag inte heller på. Så att, men herregud, och det ska man ju... Nu har du, både du och jag barn liksom i 10-årsåldern. Herregud, det är liksom lätt med citationstecken och liksom göra vissa val när de är 5-6 år. Sen har de en ganska kraftig egen vilja, och då är det inte helt lätt att bara kliva, utan då får man liksom jobba med kommunikationen och försöka se till att man har så öppna kort det bara går.
Verkligen.
Och för det är verkligen så ibland kan jag uppleva att de ibland triggar varandra, och det behöver inte betyda att det är andra barn som har dåliga värderingar, men vi har ju hela den problematiken med sociala medier och intryck, och de ser saker och de vill testa saker, och då triggar de varandra, och vad anses som coolt nu för tiden och vad anses som töntigt. Alltså,
visst,
det där är en jävla djungel, och det går inte att skydda dem från det där, utan det är bara att vara så närvarande man kan.
Och vara vettig. En vettig förälder med vettiga värderingar som står för någonting. Så det tror jag är det viktigaste.
Ja.
Enig. Men alltså, tusen tack för denna kloka föräldrabikt. Och efter denna ljuvlighet, det känns ju liksom som att vi alla enas då under den här flaggen. Det är bara liksom, det binder ihop varenda veckas liksom. Alltså man får liksom Herrens frid, så att säga.
Ja, det är underbart.
Om man tror eller inte tror, det blir fridfullt. Alltså det är en fin stämning, en fin stämning vi har. Det är så jävla fint att få dela och få liksom ventilera och få liksom finnas tillsammans, alltså. Förstår
Ja, precis. För du är det är ju nämligen så att tillsammans är vi starka.
Ja, det är det vi har nött här nu. Men det är fan så. Alltså, jag hade ångest utav bara bärgingen den här veckan. Men så får man liksom ta sig an detta och prata om det, och då blir det liksom genast lite bättre. Livets guldkant.
Ja. Livets guldkant. Gud vad glatt att få ytterligare ett avsnitt inspelat. Väldigt trevligt att få talas vid med baronessan naturligtvis. Och kul att ni är med oss varje vecka och lyssnar. Det är vi väldigt, väldigt glada för.
Så förträffligt. Hörrni, ha en kanonvecka, så hörs vi och syns. Och framför allt, David, vad är det vi brukar säga?
Ja, det vi brukar säga är: gå i frid och för all del prostata pulla med omsorg. Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.